Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vad tänker du kring om huruvida Carina skulle ha begått självmord eller inte?
Nej, finns inte i min värld.
Varför inte?
Hon hade för mycket planerat. För mycket framtidsplaner, om man säger så.
Tidig morgon den 11 juli 2019 hittades den 52-åriga Carina livlös i hennes och maken Görans dubbelsäng. Det var Göran som fann henne medvetslös med ett buntband runt halsen och ringde 112. Men Carinas liv gick inte att rädda och frågetecken kring hur hon dog dyker direkt upp. Enligt Göran så har hon troligen själv orsakat sin död. Något som dock är helt otänkbart enligt parets vänner och bekanta.
Mm. Vad tänker du kring tanken att hon skulle ha tagit sitt liv?
Nej, finns inte på kartan i min värld.
Varför?
För det första så tror jag aldrig att man gör så mot sina barn så i hennes värld. Att göra det i det huset, det finns inte heller. Hon är så noga att hon hade lämnat något sorts besked, så det finns inte liksom, att jättemycket. Det är absolut inte Carina, skulle jag säga då.
Om det inte var Carina själv som drog åt buntbandet runt hennes hals, återstår bara en enda person som kan ha gjort det. Och det är maken Göran. Det är han som åklagaren menar uppsåtligen har bragt sin fru om livet.
Framförallt så rör det ju sig om tekniska undersökningar som har gjorts framförallt på brottsplatsen och fynd i fynd som har påträffats där.
Det påträffas en hel del fynd i sovrummet som nu betraktas som en brottsplats. Fynd som Göran kommer ha svårt att förklara.
Cirka 1,5 gånger 0,5 cm stort område med en måttlig mängd svartrött utdövat blod.
Och när utredarna kartlägger Görans liv dyker också en motivbild upp.
Skulle du säga att det var som en kärleksrelation?
Ja.
Mm. Hur ofta har ni träffats?
3 gånger i veckan kanske, beroende på hur det har varit med jobb och så.
Jag förstår.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 av 3 om dansbandsmordet. Mitt namn är Nils Bergman.
Och då fick jag för mig, i och med att vi hade hört då att Carina cyklade en sväng på kvällen. Jag trodde ju inte att Carina gjort det här själv på något vis. Men om den lilla möjligheten skulle vara så hade hon ju lämnat en lapp någonstans. Och då tänkte jag att det kanske fanns någon nere i huset, i husbygget. Därför så var vi där nere.
Senare under förmiddagen den 11 juli, bara timmar efter att vänner och anhöriga fått vetskap om vad som har hänt, att Carina plötsligt avlidit, så beger sig vännen Erik och hans fru till det husbygge som Göran och Carina arbetat på. Kanske finns där något självmordsbrev eller någonting som kan ge en ökad förståelse för vad som har hänt. Men väl där ändrar de sig och väljer att inte gå in eftersom de förstår att polisen snart kommer bli intresserade av att söka igenom även det huset.
Och så vi, i och med att det inte har fönster och dörrar, så tittade vi bara in genom dörren då där uppe, och sen på baksidan nere då så är det ju en, ett stort glasparti, så det var ju öppet rätt in så vi kunde titta. Och när vi stod i dörröppningen uppe så kom det en kvinna cyklans och ställde cyklen kanske 60-80 meter från huset och trippade fram mot huset väldigt glad och frågade om det var Göran som stod där. Vi stod ju i en mörk position med huset bakom, så man kanske inte såg vilka vi var. Som frågade efter Göran flera gånger, så man blir ju lite fundersam på varför den kvinnan kom och var glad dagen efter det hade hänt en sån tråkig händelse och frågade efter Göran.
Kvinnan som dyker upp har de aldrig sett förut, men hon presenterar sig vid namn och vi kan kalla henne för Gunhild. Gunhild säger glatt att om Göran inte är där så åker hon ner till sjön och väntar på honom. Eftersom Gunhild verkar så obekymrad misstänker Erik och hans fru att hon är ovetandes om vad som har hänt.
Och då tänkte vi när vi hade stått och pratat en liten stund att det är ju taskigt att låta henne cykla upp till gården och se polisavspärrning och liksom om hon är en nära vän. Det finns ju vänner som inte vi känner som Karina och Göran har, såklart, tänkte vi. Så vi gick ner till sjön och förklarade vad som hade hänt. Och då fick hon ju ett chockat ansikte som undrade varför Göran var in. Eller anhållen eller häktad eller vad det heter. Eller varför polisen hade tagit Göran, så kan man säga. Flera gånger. Och vi visste ju faktiskt inte varför, utan det var mest att det var väl ett förhör han skulle in på då. Och hon frågade flera gånger just om Göran specifikt. Men hon tillade även, jag känner Karina också, men det var liksom sekundärt, det var inte det primära. Och där, vi frågade även om vi skulle köra hem kvinnan då, i och med att det är ju en rätt så chockartad upplevelse för att höra det här. Så att, men nej, hon skulle sitta och samla sig en stund och sen ta sig hem själv.
Vi lärde känna varandra lite närmare vintern 2012-2013.
Vi hör Gunhild. Det visar sig att hon och Göran varit vänskapliga med varandra under många år. Men att den vänskapen hållits något hemlig. Någon kärleksrelation dem emellan var dock inte tal om inledningsvis. Då Gunhild varit noga med att inte inleda något sådant under tiden som Göran är gift med Karina.
Alltså, vi har varit vänner. Vi har träffats någon gång och tagit en fika och dansat ihop. Och han har hjälpt mig med lite saker och pratat mycket på telefon.
Om du skulle beskriva Göran, hur skulle du beskriva honom?
Ja, för mig var han en väldigt varm och omtänksam person som var mitt stora stöd som en vän under flera år.
Så inledningsvis träffas de sporadiskt som vänner och inget mer än så. Men det här förändras tidig vår 2019.
Mm. Vad hände då?
Jag fick väl närmare känslor för Göran. Och jag hade väl vetat ganska länge att han hade känslor för mig.
Det är när Göran uttrycker för Gunhild att hans och Karinas äktenskap är på väg att brytas upp. Att en skilsmässa är på gång, som Gunhild börjar bejaka sina känslor för honom.
Skulle du säga att det var som en kärleksrelation?
Ja.
Hur ofta har ni träffats?
Ja, 3 gånger i veckan kanske, beroende på hur det har varit med jobb och så.
Jag förstår.
Under våren 2019 pratar Gunhild och Göran allt mer med varandra över telefon och skickar kärleksfulla sms till varandra. Göran intygar henne flera gånger att skilsmässan verkligen är på gång. Att det bara behövs skickas in några papper. Och Gunhild har ingen anledning att tro att det skulle vara på något annat sätt. Men i själva verket är inte någon skilsmässa på gång. Och under den här våren finner sig Göran i en situation han har svårt att hitta en lösning på. Han drar sig från att avsluta äktenskapet med Karina, samtidigt som han får djupare och djupare känslor för Gunhild. Nu när dansbandsveckan i Malung hägrar inser han att det ju egentligen är Gunhild han vill åka dit och dansa med.
Hur fick du reda på vad som hade hänt, Karina?
Så så Göran skulle höra av sig på torsdagen. Han brukade ringa på morgnarna. Men den här dagen så ringde han inte. Och först tänkte jag att det var för att han hade börjat sin semester, så han kanske sov ut. Sen skulle han höra av sig på förmiddagen. En timmarna gick och jag försökte ringa. Någon gång så gick det fram signalen, men det var inget svar. Och någon gång lät det som det var upptaget och någon gång att den var avstängd. Och jag tror jag skickade något sms med, men jag fick inget svar. Sen jag pratade med min syster på kvällen där och ja, vi satt och spånade lite var hur det kom så att han inte hörde av sig. Det var så olikt honom. Sen försökte jag sova där på natten, men det gick inte, så jag fick för mig att jag skulle cykla upp till hans stuga och se om han var där och jobbade. För jag var lite irriterad för att jag inte fick något svar. Och vi hade pratat om att åka där på fredagkvällen. Så jag ville veta. Och ja, jag cyklade. Sen såg jag en vit bil som stod. Så först trodde jag att det var Carina och Görans bil. Så när jag kom närmare så såg jag att det var ett annat par som stod där inne på ingången till hans hus. Och jag såg när jag kom närmare att det var en syster till Carina, för de är lika. Och jag frågade om Göran var där och jobbade. Nej, sa hon, de är inte här. Och jag sa, men jag går ner och sätter mig vid sjön. Och se om de dyker upp, sa jag nog ungefär. Det var en fin dag. Så. Sen satt jag med där och skulle ta upp telefonen. Prova igen. Men då så kommer jag då ner för backen. Och jag frågade om jag känner Göran och Carina väl. Ja, säger jag. Jag känner dem genom dansen. Så jag gick inte in liksom på Göran och min relation eller så. Då så sa hon, det hände något tragiskt igår. Carina gick bort.
Ja, det finns det. Där har vi så.
Och då berättade de att ingen förstår någonting, för hon var lycklig. Hon var lycklig för huset och de skulle till Malung och det stämde ingenting med min historia.
Vill du ha en paus eller tror du?
Jag har svårt att prata om det.
Ja, jag förstår.
Har du tid?
Vi har ingen brådska.
Jag blev väldigt chockad. Det var som rannade ner någon avgrund, men och de erbjöd sig att köra hem mig, men jag böjde, för jag kände att jag klarade inte av att vara någon, jag måste vara själv. Så jag satt mig ner ett par minuter och jag tror de körde. Och sen cyklade jag hem. Det var så jag fick reda på det.
Mm.
Jag tyckte ingenting stämde. Ja, jag bröt ihop riktigt på väg ner.
Gunhilds betänkligheter är befogade. Det är mycket som inte riktigt stämmer här. Samtidigt som Gunhild cyklar hem för att bearbeta det hon nyss fått reda på påbörjas en brottsplatsundersökning i Göran och Karinas hem. Mer specifikt i sovrummet.
Och sen satte jag igång och som vanligt att man försöker tolka spår på vad det är för typ av aktivitet som kan ha orsakat varför blodet ser ut som det gör.
Blodbildsanalytiken Ulf Öhman kallas till platsen. Eftersom det upptäcks en hel del blod i sovrummet. Mer blod än vad som kanske skulle uppstått naturligt om Karinas död gått till på det sätt som Göran beskrivit.
Och det visar att det har varit en blodkärra som är stilla vid det här området och blöder under en okänd tid utan egentliga rörelser.
Det första som tilldrar blodbildsanalytikerns intresse är en större fläck blod vid huvudändan på sängens vänstra sida, sidan som Karina sov på. Den här mättade blodbesudlingen skulle måhända kunnat uppstå från det näsblod som Göran berättat om att han sett runnit ut från Karinas näsa under tiden han försökt återuppliva henne. Men det är alla de mindre blodstänken på kudde, täcke och nattduksbord som påvisar ett annat potentiellt händelseförlopp.
Det fanns det vid sidan om här som jag markerat på den här lilla bilden. Där är två stycken blodstänk, distinkta blodstänk. Som kommer från högre bild och landar då snett ner på täcket i ganska hög fart.
Det är de utspridda blodstänken på och runt omkring sängen som blir av intresse för Ulf. Blodstänken är små, endast några få millimeter i diameter. Och ju mindre blodstänken är, desto högre hastighet har bloddropparna färdats i. Och för att bloddroppar ska färdas i en sån här hastighet krävs ett kraftigt våld.
Vi pratade om min kollega som också är utbildad. Vi får intrycket av att det är någon form av... Det kan vara ett handgemäng mellan två personer där en, åtminstone en blöder. Eller alternativt är om man av någon anledning beter sig väldigt konstigt och hastigt och sparkar och viftar och rörlar runt och har sig för sig själv, då skulle man kunna möjligen få till det här. Men vi tycker mer att det liknar ett handgemäng. Mm.
Men någon form av aktivitet?
Ja, det är det definitivt. Ja.
Något som också styrker tesen att det bör ha gått livligt till i sovrummet är att sänglampan ovanför Karinas sida av sängen är krossad. Och när blodbildsanalytikerna kommer till Karinas nattduksbord upptäcks blodstänk på andra ställen som ytterligare stärker misstankarna om att något tumultartat ägt rum på den här sidan sängen.
Under till exempel den draglådan så fanns det tre stycken som måste ha kommit underifrån. Och sen på insidan av högerbenet och på framsidan av den här hyllan. Och sen kunde jag se då i skarven av den här undre hyllan mot benet så att det var avtorkat.
Vissa blodstänk tycks ha torkats av någon. Men de stänk som finns kvar upptäcktes både på nattduksbordets undersida och på benens baksida. Alltså sidan som är mot väggen.
Och det var ju väldigt små blodstänk. Det var någon millimeter i diameter. Det är hög energi. Mm.
På undersidan av nattduksbordet ser Ulf även kontaktspår.
Ja.
Kan du säga någonting om det?
Ja, det är en hand som har orsakat.
Hur vet man det?
Jag hade såg papillarlinjer, alltså fingeravtryck i det. Men de var så dåliga och vi kunde inte hitta tillräckligt mycket detaljer för att identifiera det. Det var ingen chans för det. Men att det var fingeravtryck eller papillarlinjer, det har man ju hela handflatan och fotsulor och så. Men det var det. Så att det tolkades som en hand som har kommit åt undersidan.
I blodet då, så att säga? Rätt uppfattat.
Ja, snarare att det är blod på handen.
Okej.
Okay. Ja.
På baksidan av det här bordet så har du också markerat som blodstänk. Vad kan du säga om dem?
Ja, det där är ju det som vi fick oss att börja fundera. Det där nummer S27 där. Det blodstänket, vi gjorde ju en beräkning exakt varifrån det kommer. Och det ser man då på nästa sida. Men i praktiken så betyder det att om det blodstänket, det där som är markerat S27, när det landar på benet och man förutsätter att bordet står som det gör på den här bilden från brottsplatsen, så går det inte, för då ska den komma inifrån väggen bakom sängen. Alltså bordet måste ha stått på något annat sätt när det där blodstänket hamnade där. Så är det.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ulf och hans kollega är bestämda på den här punkten. För att blodstänken ska ha hamnat där de hamnat så kan inte bordet ha stått stilla vid sidan av sängen under ett tumultartade händelseförlopp som uppenbarligen har ägt rum. Troligtvis har nattduksbordet vid något tillfälle vält som kull och troligtvis har då även de tidningar och böcker som legat där på hyllplanet också välts ut och slagit upp sig.
Att det fanns blodstänk och avstruket blod på den här översta boken och sen på den här boken som låg under som var ihopvikt där, den måste ha varit uppvikt när blodet kom i boken.
Det påträffas nämligen blodstänk i både en tidning och en bok som låg ihopslagen på hyllplanet. De måste dock ha varit uppslagna eftersom Ulf ser att det finns en direkt spegelbild av blodstänket på den sida som har slagits över.
Så att här har den här boken varit upp, mitt uppslag tror jag det var. Och så har blodet hamnat där på den här högra sidan på det sättet. Blodstänk och sen slår man ihop boken och lägger den under bordet.
Utöver de blodbesudlingar och blodstänk som Ulf och hans kollega säkrar och analyserar gör de även bedömningen att det starkt talar för att fler blodstänk på nattduksbordet har torkats bort.
Så att man har torkat av bordet på något sätt. Och att den här boken och tidningen inte kan lägga som de har gjort under hela händelsen. De måste ha flyttats någon gång i något skede.
Vad är din sammantagna bedömning och slutsats kring blodbilden i rummet och på de här sakerna?
Ja, det som vi är säkra på är att bordet inte har stått så som det gör på bilden under hela händelsen. Nu förutsätter vi att allt blod ska då komma vid ett och samma tillfälle. Både på bordet och på sängkläderna. Om man har någon så blodiga sängkläder lär man inte sova i dem. Men, och sen så att det finns en blodkälla nära sängkläderna, alltså både kudde och täcken och lakan. Där blodkällan blir utsatt för någon form av energi så att blodet finfördelas från blodkällan. I praktiken så skulle det då kunna vara, vilket det vanligtvis är då, att man får en smäll, man har en blodig skada någonstans och så får man en smäll antingen mot skadan eller i närheten av den så att det stänker. Och att en blödande källa varit i direkt kontakt med täcket där uppe under en okänd tid.
Det ställdes också av oss en undersökning av dels den madrassbiten och dels den madrassskyddet där man ville bestämma volymen med blod som kan äta upphov till den här.
När blodbildsanalytikerna är klara med sin utredning får forensiken Anders i uppdrag att undersöka bäddmadrassen och madrassskyddet som den större blodmättade blodbesudlingen påträffades på.
Mm. Vi bedömde också att den här besudlingen har tillkommit genom kontakt, så att vi har bedömt att materialet var något komprimerat eller sammanpressat
utifrån utseendet på besudlingen.
Vad menar du med att tillkommit vid kontakt?
När vi utförde den här beställningen så fick vi bilder på hur lakanet såg ut som har legat på den här. På den finns en väldigt väl avgränsad besudling. Det fanns inga satellitstänk eller stänkningar som vi kallar det runt omkring den besudlingen. Vi bedömer att den har tillkommit genom att en kroppsdel eller föremål har varit i kontakt med den här delen av sängen. Och har det varit en kontakt så har ju någonting legat emot och komprimerat materialet något.
Okej, så blodkällan måste ha legat emot materialet för att kunna avsätta den besudlingen.
Det är en bedömning, ja.
Okay.
Om den här mer mättade blodbesudlingen skulle härstammat från Karinas näsblod skulle det alltså innebära att näsan måste ha legat mot det här underlaget, vilket maken Göran inte nämnt någonting om. Kriminalteckningarna gör också bedömningen att Karina bör ha legat och blött så länge som 30 minuter för att åstadkomma denna typ av blodbesudling. Och Göran hade själv Karinas blod på sig då han undersöktes efter att han hade blivit gripen. På sitt bröst och på den svarta t-shirt han påträffades med.
I och med att den är svart så är blod något svårare att se på den här t-shirten. Och när jag eftersökte blod på den så iakttog den här svaga besudlingen som sagt upp till bröstområdet. Och det är de som är märkt ut i vårat sakenutlåtande som vi redovisade sen. Vi beskrev det som ett område som var svagt blodbesudlat. Det gick att se blodbesudlingen svagt på insidan på tröjan, men de var svåra att se på utsidan.
Fotografierna på Görans blodstänkta bröst skickades till Anders med frågeställningen om blod kan ha trängt igenom t-shirten och då lämnat blodspåren på bröstet.
Och vi gjorde ju bedömningen att hade det trängt igenom en kraftfull besudling så att tyget är mättat med blod och så pass mättat att det ger upp till den här besudlingen som är gjort på bröstet och under förutsättning att den har uppkommit till ett och samma tillfälle. Så gjorde vi bedömningen att det här har vi inte iakttagit på tröjan av en så kraftfull besudling då, någonstans på den.
Blodet på bröstet har alltså inte kommit utifrån och genom t-shirten utan måste ha uppkommit på annat sätt.
De blodbesudlingar som iakttog på insidan, kan man göra någon koppling mellan dem och blodet på bröstet?
Det är svårt. Det är en svart t-shirt som är något svårbedömda. De kan ha uppkommit genom på flera olika sätt. Det är fullt möjligt att de kan ha uppkommit genom att de avsätts från en besudling på bröstet. Som den vi ser i den här bilden. De kan ju uppstå på något annat sätt genom att tröjan kommer mot någon annan yta eller något annat.
Kan det vara tvärtom att besudlingen på tröjan, det som iakttog på insidan, kan ha avsatts på bröstet till den besudlingen?
Nej, det krävs en något kraftig besudling för att ge upp till den här. Okay.
Jag förstår.
Ja, när det gäller dödsorsaken så har vi sagt att den talar starkt för att den var då åtstramande våld runt halsen. Så som kan uppstå om ett buntband placeras runt halsen och dras åt med icke ringa kraft.
5 dagar efter att Karina död förklarades utfördes en rättsmedicinsk obduktion på kroppen. Rättsläkaren Carl-Johan Bingren ansvarar för undersökningen och kan till slut fastställa att själva dödsorsaken var just det åtstramande våldet runt halsen. Eftersom han bland annat, under Karinas ögonlock, upptäcker små punktformade blödningar, så kallade petekier.
Ja, petekier, alltså det utgörs ju av små punktformade områden med utordat blod. Och i aktuellt ärende så har vi då sett det i ögonens bindlinor, i huden kring ögonen, bakom vänstra örat och i munhålans slemhinna. Och i ett sånt här fall där det även då föreligger skador i halsens mjukdelar så kan det då kopplas till ett ökat tryck i kärlen, vilket leder till att dessa spricker. Alltså det styrker att det har förelegat ett åtstramande våld runt halsen.
Det åtstramande våldet runt halsen bedöms alltså som själva dödsorsaken. Men Carl-Johan påträffar också fler skador på Karina, såsom skador i huvudet.
I protokollet är det då beskrivet i höger huvudsvålen där är tvärförlöpande cirka 1,5 gånger 0,5 cm stort område med en måttlig mängd svartrött utdådat blod. Och vad jag kan säga om den är att det torde var uppkommet genom någon form av trubbigt våld.
Vad kan man säga om tidpunkten, eller kan man säga något om tidpunkten?
Även där är då det utdörda blodet beskrivet som svartrött, vilket säger då att det ter sig färskt.
Blodet som uppstått i samband med skadorna i huvudet tyder på att skadorna uppkommit innan döden inträffade. Carl Johan gör också utvärderingen att våldet mot huvudet bör ha resulterat i att Karina en viss tid efteråt drabbades av medvetslöshet.
Och medvetslösheten är ju också tecken då på att hjärnans cirkulation är otillräcklig för dess behov. Och när då den här medvetslösheten har pågått under tillräcklig tid även där då, så sker ju individens död helt enkelt.
Karina utsattes alltså för våld mot huvudet. Och att det varit våldsamt i sovrummet stärks av blodstänken och den trasiga sänglampan. Karina har sedan avlidit till följd av det åtstramade våldet runt halsen, orsakat av buntbandet. Misstankarna faller nu på Göran, och en teori som utredaren arbetar utefter är att Göran tagit livet av sin fru för att kunna inleda ett förhållande med sin nya kärlek, Gunhild.
Vad kände du till om Görans och Karinas äktenskap?
Alltså, jag har ju varit lite, ja, man kan kalla det Görans bollplank under åren när vi har varit nära vänner. Han har ringt och pratat ibland och ja, jag har väl varit den där som har lyssnat kanske på problem. Och det har varit lite fram och tillbaka.
I deras relation?
Ja, vissa perioder var det väl mycket liksom att han hade behov av att prata, och andra perioder så var det kanske att vi pratade mer om annat.
Mm. Vad har han sagt mer konkret om hur de har haft det?
Det var att de har haft tankar på att dela på sig under ganska många år innan han lärde känna mig. Sen verkar det väl vara som att det var på gång. Så uppfattade jag det.
Mm. Vad hade han sagt om det? Om en eventuell skilsmässa?
Så han har pratat om det ganska länge. Sen så blev det väl efter några år mer fokus på att det skulle vara ett generationsskifte, att det skulle bli klart.
Okay.
För det var enklare.
Redan i januari 2019 intygar Göran för Gunhild att papper är på väg att skickas in till Skatteverket om hans och Karinas skilsmässa. Det är veckorna efter det som Göran och Gunhild själva börjar se sig mer som ett kärlekspar. Men Gunhild har ändå sina betänkligheter, för varje gång hon frågar Göran hur det går så möts hon av ursäkter.
Men så var det saker som skulle in och det var uträkningar och möten som blev flyttade eller Karina inte kom på.
Okej.
Okay. Så att...
Fick du uppfattningen att det var bestämt att det skulle bli en skilsmässa då i januari?
Ja, det fick jag nog, ja.
Vet du vilka som kände till den här skilsmässan?
Alltså jag har ju liksom fått för mig att barnen hade varit medvetna om att under en längre tid. Och även att han nog hade pratat med sin mamma i varje fall om att...
Mm. Var det något han sa eller berättade för dig?
Ja, att mamma visste om. Ja.
Gunhild lugnas något av vetskapen att fler tycks veta om att skilsmässan är på gång. Även om det enbart är Göran hon hör det ifrån. Men i själva verket är det inte många alls av Göran och Karinas närstående som hört någonting om någon skilsmässa. Den enda tycks vara Görans bästa kompis Johnny, som hört Göran grubbla i de tankarna. Och några papper om skilsmässa har inte alls skickats in till Skatteverket. Göran tycks helt enkelt ha ljugit om den här förevarande skilsmässan. Och allt eftersom tiden går inser Gunnild att det finns fler saker som Göran ljugit om.
Och han berättade lite hur de hade reagerat. Sen skulle jag...
Det var helgen innan Karina gick bort som Göran ska ha berättat om skilsmässan för sina barn och för övriga släktingar. Det berättar han för Gunnild och beskriver till och med hur varje enskild person hade reagerat. Inte bara visar det sig att den träffen aldrig ägde rum. Dagen efter, på söndagen, så är det tänkt att Göran och Gunnild ska träffa varandra.
Då ringer han vid 10:30. Och var han på väg in till sjukhuset.
Men planen om att träffas ställs in, för på söndag förmiddagen ringer Göran upp Gunnild och berättar att Karina plötsligt svimmat av och att en ambulans kommit och hämtat upp henne.
Ja, hon hade svimmat av, liksom, sa han sen, och ja, jag tyckte det lät lite konstigt.
Varför tyckte du det?
Alltså, jag tänker väl snarare så att man kanske inte blir hämtad med ambulans om man har svimmat av. Om man är någon som kan köra. Så jag tyckte... Ja, jag fick någon obehagskänsla.
Gunnhild anar misstankar. Och efter samtalet beslutar hon sig därför för att gå in på Facebook.
Egentligen var det nog att jag ville kolla om det stod om Karina stod som gift fortfarande. Eller hon hade ändrat sin status. Men det stod ju som det brukade och så. Och sen så... kan man gå ut och kolla om någon har varit aktiv. Och då såg jag att hon hade varit aktiv för 40 minuter sedan. Och då tyckte jag det var så konstigt, för det borde rimligtvis varit när hon åkte ambulans. Och det låter ju lite konstigt om man sitter på Facebook då.
Gunnild, med sin oroskänsla i kroppen, bestämmer sig för att lugna ner sig genom att ta en tur med bilen.
Och då är... backrön och skarp kurva, så möter jag Göran med hans företagsbil. Han kommer rätt fort, så jag har liksom blicken i högerkanten för att jag inte ska köra för långt ut åt sida. Men han hälsar inte eller stannar eller så, så jag kör hem. Sen ringer han efter någon timme eller en och en halv och frågar om det var mig han mötte. Då sa han att han hade barnen i bilen, så han kunde inte stanna. Så.
Har du fått reda på i efterhand att det här inte stämde?
Mm, ja.
Hur fick du reda på det?
I ett senare förhör.
Okej. Det var inte Göran som berättade det?
Nej. Mm.
Vad har du tänkt kring det?
Ja, det blev obehagligt.
Ingenting av det Göran påstått att han gjort den helgen, meddelat om skilsmässa och att Karina sen svimmat av och blivit inlagd på sjukhus, stämmer alltså. Men att Göran har känslor för Gunnhild, starkare än de han har för sin fru Karina, verkar stämma. Och Göran uttrycker för Gunnhild att det är henne han vill ha med till dansbandsveckan. Och enligt Gunnhild var det tänkt att det var hon som detta år skulle vara Görans danspartner.
Görans förslag, så jag har aldrig varit på dansbandsveckan eller så.
När blev det bestämt att du faktiskt skulle med?
Nej, men jag kände väl mig ganska trygg med det då när han hade lämnat in de här papprena och släkten var underrättad. Så det var väl egentligen då.
Biljetter köper de på plats, säger Göran. Och planerna är så långt gångna att Gunnhild veckan innan avresa ser till att fixa någon som kan kolla posten och vattna blommorna åt henne medan hon är borta. Men de här planerna kommer dagarna innan avresa omkullkastas helt.
Vad tänkte du när du fick reda på att Göran var gripen och misstänkt för brott?
Ja, tänker man. Ja. Jag blev chockad. Det var overkligt. Jätteoverkligt. Och den känslan har liksom fortfarande inte släppt riktigt. Det är som att man vaknar och... verkligheten är värre än den värsta mardrömmen. Och det kommer alltid till att vara så på något vis. Det försvinner liksom inte.
Vad tänker du kring allt det som Göran har berättat för dig som har visat sig att inte stämma?
Det är obehagligt. Det blir... Ibland har jag tänkt att det känns som att jag har fått saker, liksom informationer som skulle förklara ett självmord. Men det är ingen annan som har fått den informationen. Det blir så otäckt när man har pratat med folk efter den här händelsen, för ingen förstår någonting, och så sitter jag inne med helt andra saker. Och ja, det har varit jättetungt. Så jag har alltid svårt att fungera.
Förstår det.
Då har inte jag fler frågor till dig.
Allt eftersom Görans lögner och dubbelspel uppdagas går det till och med upp för Görans närmaste att det måste ha varit Göran själv som bragt Carina om livet.
Vad har du haft för tankar kring den här händelsen efteråt?
Mycket märkligt. Mm. Om den här kvinnan är inblandad på något vis, tänkte man ju då i början. Nu har man ju förstått att det fanns någon typ av...
Mm. Vad har du haft för tankar kring det som har hänt Carina? Funderat på det?
Hemskt.
Mm. Vad tror du har hänt?
Jag tror att tyvärr att Göran har tagit bort Carina.
Ja, tack, jag stannar där.
Ja.
Den 26 februari 2020 känner sig åklagaren säker på sin sak och hon väljer att åtala Göran för mordet på Carina. Hon menar att han begått gärningen med uppsåt.
Åklagaren ökade på lagens strängaste straff när rättegången idag avslutades mot en man i 50-årsåldern som förra sommaren misstänks ha strypt sin fru med ett buntband.
Du har lyssnat på Rättegångspodden och på del 2 av 3 om dansbandsmordet. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.